Bara på Storytel. Tovefallet, det olösta mordet på Viking Sally, loppisfyndet som ledde till ett mordmysterium och mycket mer. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Prova Storytel gratis.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Välkomna till Keeping Up med Jenny och
Malin från Gotland. Mm,
från Gotland. Hur känns det?
Nej, men det är så himla mysigt. Alltså det är så mysigt. Det är så mysigt.
Alltså jag har ju sett, jag har ju följt Instagram såklart som man gör. Och det verkar som att det är väldigt fint väder i Sverige. Och det är så fint. Det är så fantastiskt. Jag vill dyka in i varje bild. Jag liksom tittar på dem och vet hur det doftar där och hur det känns och hur man mår. Jag är avundsjuk verkligen.
Nej, men jag känner nästan att det, nej, men du vet, när det har varit så härligt att komma hem, och inte bara för pandemin, men att det varit så härligt att komma, så att man blir lite förvirrad. Alltså man blandar ihop känslan av svensk sommar med var man står, var man vill bo. Alltså du vet, när det blir så härligt.
Ja, men alltså, för jag fattar det. Ja.
Sen vet man ju, herregud, nu ska man ju inte bli så svartvit som man ofta blir. Men gud vad skönt det var att komma hit. Och Jenny, och få slänga av sig masken.
Ja, men alltså jag kan ju tänka mig det. Jag längtar också efter vanligt liv. Det är så det känns.
Ja, du vet att vi har gjort bort oss, va?
Ja, vad, inte gjort bort oss?
Jo, jag tror det. Jo.
Alltså, jo, för att vi har pratat för mycket om pandemin här.
Nej, men alltså, jag förstod nu hur mycket inne bubbla vi har varit. Alla vi som bor utomlands. Ja, alltså, jag tycker vi har rätt att göra det, för vi har varit i trauma där. Men alltså, man bryr sig inte här. Alltså, noll. Då menar jag inte att man inte bryr sig om pandemin eller om corona, utan bara att det är en annan sak. Jag är helt chockad. Mm. Jag trodde ändå vi att det var intressant, men man har inte den erfarenheten. Alltså, nej, Jenny, alltså, nej. Hur mycket har vi pratat om det här? Vi kan inte ens prata om det nu.
Nej, vi har säkert pratat för mycket om det.
Till och med min egen mamma är oinsör att lyssna. Förstår du?
Ja.
För att vi har varit med något som har varit traumatiskt. Du är ju inne i det. Men det tog mig 2 dagar. Sen förstod jag, okej, aha, här har det hänt. Men det har ändå inte hänt.
Men gud vad jag längtar verkligen till Sverige. Alltså, vi håller ju på att titta faktiskt på biljetter.
Men gud vad kul, Jenny.
Jag har ju som sagt tillbringat hela våren med att liksom renovera och köpa olika möbler och hitta någon liten vas på Blocket och någon liten lampa på någon auktion. Och,
ja, en liten. Det här är ju ditt projekt, det är ju ditt pandemiprojekt.
Det här har ju varit
ditt go-to, så som man tänker på, ja, vi kan tänka om på en resa. Det har ju varit ert hus. Ja. Det måste vara så piffat nu.
Det vet jag inte. Du vet hur det alltid är, även om man köper en massa grejer, så när man väl kommer dit så är det ändå bara 2 saker i mitten av rummet som står på något sätt.
Ja, men ändå. Ja, men jag måste säga, vi landade ju här på Gotland igår och varit i Stockholm i 6 dagar först och haft möten och träffat mamma och haft studentfiranden och jag har gjort allt, du vet. Man försöker få in tandläkare, allting på 6 dagar. Det har varit helt underbart, men jag är helt slut. Plus att man glömmer ju också att jättelägen är mycket svårare åt det här hållet, liksom.
Ja.
Så att man sover ju inte på nätterna heller. Så man typ somnar 4 och vaknar 7 och sen kör man liksom hela dagen för att man har bokat in. Och jag tror också det tog ett dygn till också inse, alltså, dels sommarsverige, men också då den här upplevelsen vi har varit inne i, att allt har varit stängt. Alltså det har varit så härligt, Jenny. Att bara, nej, men jag går och tar en kaffe. Nej, jag kan beställa en räkmacka. Alltså det har ju varit dubbel lycka på grund av pandemin, liksom. Ja, men vi har ju knappt hunnit prata. Jag är ju liksom bara, du vet. Man har ju inte hunnit uppdatera någon. Man har liksom bara levt i det här att det är öppet och fritt. Fy fan vad härligt, Sverige. Alltså förlåt. Jag är helt kär.
Ja.
Jag är helt kär.
Härligt. Ja. Ja, jag är avundsjuk bara, så att jag längtar.
Ja. Tänk dig ett kallt glas krispigt vitt på Sturehof.
Ja. Åh, ett par havskräftor. Mm. Det längtar jag efter, jag som kommer vara på västkusten. Havskräftor.
Och den här veckan samarbetar vi återigen med Kids Brand Store.
Mm. Every teen's first choice in fashion.
Denna otroliga sajt för oss föräldrar som inte riktigt kanske har koll på vad det är som gäller och vad som är rätt, som kidsen skulle ha sagt. Då kan man klicka in sig där och få liksom kurerad vägledning, eftersom det här är handplockade plagg från de världsledande märkena i modebranschen. Och för att de jobbar nära tonåringar, så att de vet vad tonåringarna vill ha, och äldre barn. Storlek 140 och uppåt är det ju.
Och det här är också, ska jag säga, väldigt alltså så snygga kläder i så här riktigt bra kvalitet och bra designers, vilket man ju uppskattar. Och barn som är, som sagt, stora barn är väldigt kräsna. De har ju bland annat Gant, som jag tycker är ett så här fantastiskt snyggt märke, som också är precis så här spot on i mode, vad man ska ha på sig just nu, lite så här preppy. Väldigt mycket just piqué-tröjor, som jag vet att jag nämnde förra veckan också. Och sen har de här jättesnygga relaxed linnen, alltså både skjortor och byxor, som jag alltså skulle älska att köpa till, och som jag tror att Tage skulle älska också. Att ha liksom på sommar, på skolavslutningar, på midsommarafton, alltså allting, alltså skönt och supersnyggt.
Verkligen. Besök kidsbrandstore.se så kommer ni själva kunna se hur mycket fina grejer det finns till barn i storlek 140 och uppåt.
Nej, men jag har ju, du har ju träffat henne, Nicky, min systerdotter, som faktiskt har fått en huvudrollsfilm, en ungdomsfilm här.
Och, är det sant?
Ja, så himla roligt. Och hon var så glad och bubblig, och vi hann träffas några timmar och prata om det. Och så berättade hon om manuset, och det var bygger på en känd bok och liksom så. Helt fantastiskt och spännande på alla sätt och vis. Och sen var hon så här, men så till nästa vecka ska jag liksom gå till en intimitetsdramaturg. Jaha, varför det? För hon bara, nej, men för det är ganska mycket så här lesbiska sexscener i den som jag ska göra. Och då tänkte jag att hon var så jävla cool med det. Hon är ju bara 18 år. Alltså att hon, det var ingen grej för henne. Mm. Jag vet inte om det är så, för jag tänker när jag var 18, om jag hade kunnat, jag hade ändå nog tyckt det varit lite mer genant, eller i alla fall lite mer, att hon var så totalt fri i det när hon sa det. Då blev jag så lycklig.
Men tyckte man inte, hade man inte tyckt nästan att vilken sexscen som helst var genant?
Jo!
I den åldern.
Ja, men ännu mer då tänka att man ska stå inför något team och du vet. Mm. Och att det här sa hon i förbifarten, också moget att prata om filmen snarare om det. Alltså, förstår du? Ja, men då tänkte jag på det, för vi har ju båda sett nu Normal People. Eller? Har du sett klart den?
Ja, gud ja.
Vad tycker du då?
Vi bincha över en kväll typ och såg hela. Alltså jag tyckte ju att den var så där helt ärligt. Jag kände en enorm frustration när jag såg den. Det handlar alltså om två ungdomar som träffas. Den ena tjejen kommer då från en överklassfamilj med pengar. Och sonen är arbetarklass och hans mamma jobbar dessutom som hushållerska eller städerska i hennes hus. Och de blir tillsammans och håller det här förhållandet hemligt då, för han skäms ju för henne. Han tycker att hon är pinsam för att hon är lite outsider i skolan och så vidare. Och sen så får man följa deras relation över åren som kommer, och hur den liksom förvandlas och förändras och sådär. Delvis så tyckte jag att det var så många scener som inte var så trovärdiga. Jag tänker på första kyssen till exempel. Så out of nowhere i princip så ska de då ses och bara kyssa varandra. Det tyckte jag var direkt ganska överraskande.
Men vänta, jag kommer inte så ihåg när den var. För att du tycker väl ändå att de har någon slags kemi, de där två, eller?
Det har de ju verkligen, för sexscenerna är ju väldigt så här starka. Det är väldigt mycket sex och mycket sexscener. Och de är ju väldigt roa och intima och sådär. Men just den här första kyssen, för det tycker jag också översätt sen i hela deras relations liksom problematik, att de aldrig säger vad de känner eller tycker. De har inte ett enda samtal på riktigt, utan båda går och bär på olika saker som de aldrig får ur sig. Det tycker jag också är otrovärdigt, eller?
Ja, men jag håller med. Nej, men det är, så här är det väl, att det är ju en ungdomsbok och man känner ju att, vad heter det, att karaktärerna, det är väldigt enkelt att hon ska vara lite så här kylig, ha något problem med sin pappa, blivit lite misshandlad och någon överklassmamma, och han har haft så här jättemycket kärlek men ändå osäker för han är arbetarklass. Mm. Hela den premissen är ju ganska banal, men samtidigt så tycker jag, på grund av att han är så fantastisk skådis, att de ändå fick till lite så som jag känner när jag lyssnar på Håkan Hellström, att man får det här ungdomspirret och man tas tillbaka till det där lilla rummet när man, ja men du vet, när man ändå liksom kanske någon förälder är hemma, man typ ska ha sin, man har inte haft så mycket sex, man är ung, alltså man pratar ju inte mycket då, det var ju lite mer så, det var ju inte så att man bara, men gud vad står vi i den här relationen nu, alltså det var ju lite mer så här, ska vi gå ut och köpa en glass sen, alltså det var ju väldigt outtalat också, så på ett sätt tycker jag att de skildrar
det, alltså det beror nog, i och för sig, det måste jag vet inte, det beror faktiskt på ålder, för jag skulle säga att när jag gick gymnasiet och träffade någon så var jag nog mognare än så att vi ändå hade relationer där vi pratar om saker. Alltså de pojkvännerna jag hade när jag var...
Jo, men det är klart man hade. Men du förstår,
17, 18, 19, 20, 20.
Jo, det hade man ju. Det hade man. Man väl, kanske gymnasiet då. Men okej, men jag tänker att de var högstadiet när de träffades. Eller? De kanske börjar gymnasiet.
Nej.
Hela utspelar sig.
Det är gymnasiet. De går ur gymnasiet, tror jag. Och sen så fortsätter de till college där.
Men då har du rätt. Då är de omogna jävlar.
Nej, men att det, för det irriterar mig så mycket under hela seriens gång, att man aldrig skulle ha uttryckt liksom någon frustration eller varit ärlig eller, för det är så uppenbara liksom problem. Får jag också säga att slutet är skitdåligt. Nu ska jag inte avslöja det, men det är väl en jävla liksom.
Nej, jag tyckte det var fint. Jag tyckte det var fint.
Ja, men också när man har liksom, nej, det tyckte jag inte, för jag tyckte man har liksom gått igenom hela grejen, då vill jag ändå liksom ha ett bättre, varmare konklusion på något sätt.
Jo, men om vi inte ska prata så mycket om serien, för det vi skulle prata om är ju lite det här att nej, men när man ser det så tänker man hur mycket, eller jag tänker mycket på det, hur ens första pojkvänner och ens första relationer ändå har format den extremt mycket. Mm-hmm. Och det tycker jag att de visade ändå på ett fint sätt, du vet. Nu hade ju de, var ju de tillsammans, om man får följa det här paret, från de är typ 17 till 25 eller något sånt där. Men hur viktigt de där första relationerna är, och att han då ändå är väldigt fin mot henne, även om han också inte är det. Så tänkte jag på det, har du varit typen som har liksom varit tillsammans med folk som har varit fina mot dig, som dina första relationer, när man lär sig liksom om relationer och vuxenlivet? Eller hur var dina liksom...
Men det var nog en blandad kompott. Alltså jag tror så här, de första killarna man träffade var väl kanske inte kanon.
Kanske inte kanon. Vad betyder det?
Nej, men att de är ju så unga då, så att man vet inte riktigt vad man är ute efter, och vad man tyckte var så här tufft, och vilka som var de poppis killarna. Det var ju kanske inte de som var egentligen de bästa killarna alltid. Så de träffar man väl, men sen hade jag kanske det mest, mitt första liksom riktiga förhållande som betydde någonting för mig, det kom väl om jag gick första året på gymnasiet. Då var jag tillsammans med en kille som heter Jimmy, som var jättesnäll, och vi var tillsammans länge.
Vad är länge då? Hela gymnasiet eller?
Ja, nästan hela gymnasiet. 2,5 år eller något sånt där. Och han betydde såklart någonting.
Mister du oskulden med Jimmy?
Nej, det gjorde jag inte. Inget minnesvärt, tyvärr.
Inte. Nej, för hon mister ju oskulden med honom i serien här. Och då tyckte jag ändå det var fint, för att det var väl det att hon ändå säger till honom att hon är typ, nej men jag har inte gjort det för. Alltså för att jag minns när jag miste oskulden, att jag skulle nog, alltså även om jag var ganska modig och sådär, så skulle jag sa ju inte det till killen jag var med, som var kanske 3 år äldre än mig.
Att du var oskuld?
Nej, att jag var oskuld. Och då tyckte jag var fint att hon ändå vågade säga det. För då tänker jag att, fan, jag önskar det. Alltså, att man kanske hade vågat säga det. Inte för att det kanske blir så annorlunda, men är du med mig?
Verkligen.
Sa du det eller låtsades du som att
det
du hade gjort
det? Det tror
jag
faktiskt att jag sa. Nej, jag tror faktiskt att jag sa det. Men jag vet inte om första gången är någonting speciellt. Skulle man göra någon sorts undersökning, får jag ändå för mig att de flestas första gång var inte deras starkaste minne, så att säga, eller deras finaste kanske sexuella minne.
Det var så otroligt. Nej, alltså ja. Det var ju mer en tech, eller det var ju något nytt. Så det var ju mer att det var omtumlande. Alltså jag menar, jag minns också att han var jättefin som jag minns oskulle med. Och jag minns det jätteväl. Jag var typ 15-16. Och jag minns att det var hemma hos honom på någon så här... fan, typ luftmadrass, nej men du vet. Och jag var jättekär i honom, fast vi var verkligen romantiskt. Inte ihop. Ja, men det var ändå lite romantiskt. Det fanns ändå något ljus, även om det var en luftmadrass. Men det är klart att det var ju, man vet ju inte vad det är, så man förstår ju knappt det, liksom.
Men för jag tycker ju ändå att sex blir så mycket bättre genom åren ju äldre man blir. Alltså jag kan verkligen så här, se tillbaka på mitt unga jag och tycka att det är så jävla så sorgligt hur det var.
Ja.
Hur man inte kanske alltid vågade ta för sig och visa sig att så här såg man ut, utan att man alltid kände att man skulle liksom,
det var en prestation.
Att man inte var så, ja, men att man inte var så nöjd kanske med sin kropp, att man tänkte att han skulle se någon cellulit eller att det skulle vara, man ville posera nästan. Det skulle vara, man hade en idé om hur sex skulle se ut och man kanske inte tog vara på det själv. Man som tjej tror jag ofta att det har varit så, kanske framförallt då när man är yngre. Nu när man är äldre så har man ju, nu är det ju vad det är och man vågar ta för sig och så här ser jag ut och jag är nöjd med min kropp och man är glad över det man har och allting. Det är så mycket härligare då.
Men vi fick ju också växa upp med att det fanns ju ingenting att det skulle handla om ens egen njutning eller att man själv, alltså man var ju bara typ så här, alltså det var ju mycket, handlar ju om killens orgasm och killens känslor, även om man kanske var totalt jämlika i förhållandet i övrigt liksom, så var det ju inte att man,
sexet var ju liksom visuell idé om vad sex skulle vara. Exakt. Det kan man ju verkligen hoppas att det försvinner nu. Det kan man ju tänka då på den här tv-serien till exempel, som visar sex mycket mer som det är och på ett annat sätt och hon tar för sig och så här. Det är ju fantastiskt.
Ja, många har ju sagt att det här är så här tantsnöskt serie typ. Man bara, nej men jag tycker inte bara det heller, för jag tycker också det finns någonting i att det är, ja men i känslan av vad det är att veta, alltså när man blir till liksom som sexuell varelse liksom.
Ja.
Och det tycker jag de ändå förmedlar, sen även om det är enkla premisser och löjligt på många olika, massa olika sätt, så finns det ju ändå där någonting jag tycker ändå man tas tillbaka till.
Ja, det håller jag med om. Det tycker jag också. Alltså man hoppas verkligen den där bilden av vad sex ska vara för en kvinna kommer att förändras mycket mer. Att det liksom inte är så att vi ska se ut på ett speciellt sätt, att det ska vara som någon porrfilm som är till för att blidka män.
Nej, men skulle tänka, jag menar, jag vet inte när man slutar med det, men jag tänker inte ens på mig själv utifrån när man skulle ha sex. Alltså du förstår att man inte...
Exakt,
att man har slutat, man analyserar inte stunden som man kanske gjorde när man var yngre liksom.
Jag tycker det är roligt att det kom ut en studie i veckan, jag vet inte om du såg den, som visar att unga har mycket, mycket, mycket mindre sex nu. Alltså det har gått ner väldigt mycket. En av anledningarna till detta tror de
det
är
corona.
Vad tror du att det är?
Corona.
Nej. Ja, kanske det också.
Och osexigt.
Men innan coronan då, alltså något modern tid bara, vad tror du att det kan vara?
Nej, men att man har annat för sig. Alltså det finns ju så mycket kul. Netflix, kollar på Normal People.
Så. Alltså. Precis det är det. Ja, det är Normal People som ställer till det. Vi binge-kollar på saker, det är iPhones, det är Instagram, det är prata i telefon, man textar, vi gör andra saker. För förr i tiden när klockan var 22, då var det myrornas krig på tv och då var det man bara knulla, helt ärligt. Då fanns det inget annat det att göra som var roligare.
Nej.
Ja.
Nej, men så är det ju såklart.
Så nu så går det ner. Jag var tvungen att då läsa hur mycket folk har sex. För det är ju intressant.
Vilken ålder var det här undersökningen?
Nej, men jag såg två olika undersökningar. Enligt en studie från 2017 så har vuxna i snitt sex, hur många gånger tror du? Snitt.
Vuxna med barn, eller? En vuxen relation.
Ja, det är bara snittet alltså.
Ja, så en gång i veckan.
Det är faktiskt rätt. 54 gånger per år. Det tyckte jag faktiskt var ganska glädjande siffror ändå.
Ja, men det, eller? Ja, men det är väl där man
är det
man
läst. Är det bara jag som får för mig att det är många som inte har så mycket sex?
Jo, men det beror på också var i ditt liv du befinner dig. Alltså, jag menar, har du småbarn? Alltså, någonting som jag tycker är extremt viktigt. Jag tänker på det, vi har säkert många som lyssnar som har små barn. Alltså lite som jag kände nu när man kastade av sig masken på Arlanda. Du vet ju när man har varit gravid, fått bebis och man typ har ammat. När man typ precis slutar...
Ja, det är tuffa år.
Ja, och när man precis har slutat amma, du vet, man får tillbaka sina bröst och man känner sig så här snygg igen. Och man känner typ att man inte ägde av någon annan. Alltså innan den situationen kommer igen, då är man ju inte lika fokuserad på sex. Så är det ju liksom. Och jag tror för
absolut.
Och är man inte i en relation då, där man båda pratar om det, då tror jag att det kan skapas en sån jäkla... Det vet man ju. Hur många tidningar har man inte läst? Åh gud, småbarnsåren, nu är det över. Men...
Ja, hur många människor har man pratat med? Och man har ju själv varit där såklart.
Ja, men då tänker jag att... Jag minns det jätteväl när jag och Sigge satt och pratade. Vi fick ju två småbarn på... Ja, men precis... På 2 år liksom, mer eller mindre 2-3 år. Mm.
Som jag med, ja.
Ja, och då kommer jag att vi bara, nej, men nu är det så här, nu leker vi sjukhus här hemma. Nu är det så här. Vilket gjorde, tror jag, bara för vi hade uttalat det att nej, men vi behöver liksom inte ens tänka på sex. Så blev det som att vi fick jättebra sex ändå. Är du med mig lite? Att vi...
Tvången var borta.
Tvången var borta, det var inte så här. Mm. Alltså jag tror också att man begår typ våld på sig själv om man så här, ja, men jag är trött eller har sex fast man inte vill... eller typ, nej, förstår du att jag tror att det är svårt att komma igen efter en sån situation och sen få ett bra sexliv efter 2 år om det är så man har känt, för det har jag jättemånga kompisar absolut. Som har känt, så liksom inte tvingade, men att man måste ställa upp lite, ja men du vet den känslan.
Men det här är ju ett vanligt problem i alla relationer, att den ena vill ha mer sex än den andra. Jag har också varit i den varit på båda sidor av den grejen i relationer, att man vill ha mer eller man vill ha mindre eller det blir för mycket. Att folk är så olika och att sex är ju någonting folk bråkar om väldigt mycket. Det är ett vanligt problem ändå.
Jo, men bråkar man öppet om det? För jag tänker att problemet är att man inte bråkar öppet om det, utan det är snarare ett tyst problem.
Nej, det är
problem.
Både för... Ja, att man är... Ja,
alltså, förstår du?
Ja,
att
är man bara... säker på det, både och. Mm. Sen finns det något annat som jag läste om som också påverkar. Och det är att 2 eller 3 år, det är ju där jag är nu då egentligen, in i ett förhållande, når man nästan alltid något som kallas sexuell mättnad.
Aha,
alltså när man tröttnar lite på varandra. Det är inte det här spännande nya och man upptäcker och sådär, utan... Det planar ut, det är samma, man kommer in i rutiner, det kan bli lite tråkigare. Och där är första gången man också upptäcker lite, alltså en utmaning. Att man måste jobba för sexlivet. Ja, men exakt.
Men det där var ju en anledning man tänkte att man aldrig skulle kunna vara gift. För man vet ju att man hade ju, eller jag hade relationer som var 2-3 år. Som bara, nej, nu blir det lite tråkigt. Alltså, ja, så är det ju. Och så tänkte man, men gud, ska man någonsin kunna vara ihop med någon längre än 2 år?
Alltså, men för det är ju en lathet att man inte orkar då anstränga sig lite extra, får man väl säga. För det är det man måste göra, man får ju ta i lite och orka och faktiskt kämpa för det. Men nu ska jag säga också då, den andra undersökningen jag läste, den påstod, nu ska vi se, de hade mer exakta siffror för åldersgrupper. Mm. Folk under 30 har sex 112 gånger per år, lite mer än 2 gånger i veckan. Mm. Folk i åldersgruppen 30-39 har sex 86 gånger om året. För 40-49-åringar...
Var kommer de här siffrorna från, Jenny?
Så droppar det till 69 gånger per år.
Oh.
Och för folk som är äldre är det 52 gånger per år. Alltså en gång i veckan ungefär. Stämmer du in med din åldersgrupp, Malin? Eller är du...
Hur många gånger var det i veckan i min åldersgrupp?
69 gånger per år. Så det är väl, vad blir det? En och en halv gång i veckan.
En och en halv. Nej, men då är jag ju väldigt ung enligt den undersökningen. Nej. Men som du sa innan, jag tror att det är... Jag menar, jag har varit gift jättelänge med en och samma person. Men jag tror också det handlar, som du sa, väldigt mycket om att... inte, men prioritering, lite prioritering handlar det ju också om. Alltså jag kan bli irriterad på par.
Men att man också håller igång det.
Ja, men också hålla igång. Det handlar ju inte bara om sexet. Det handlar ju om hela förhållandet, såklart.
Alltså, ja, men att hålla igång det. För om man liksom kommer av sig och struntar i det för många gånger och blir liksom lat, då kommer man ju in i en dålig period också. Man måste
ju
nästan jobba på det.
Ju mer sex du har, ju mer sex vill du ju ha, för då är det en del av ditt liv. Det är en aktiv grej, det är inte ett val. Alltså det är som en träning.
Mm.
Det vet ju du, Jenny.
Ja, ja. Och du också.
Jag vet eller? Ju när man kommer av sig, då blir det ingenting. Nej, men och det tror jag är skitviktigt. Men det var därför jag menar, jag vill återkoppla till det där. Så jag tror är en sån himla sorglig grej. Men jag tänker nu om man får sitt första barn och så vågar man inte riktigt prata med sin man. För det är, eller det kan vara ju tvärtom också, såklart. Det behöver inte alltid vara tjejen, för det stör mig också på att det är liksom den här bilden att man alltid tror att det är mannen som vill, eller att kvinnan inte alls vill på samma sätt, och att det finns något erövningsmoment i det där. Den är jag också så himla trött på. Och det var det jag kände att...
Det är man absolut trött på. Eller hur? Men enda gången jag ska säga att det ändå är så är ju efter barn. För ja. det är ju en kämpig period för
då är det kämpig, men då är det ju så sjukt att det ska bli en skamfull grej att istället så bara, nej, nu har inte vi haft sex på så här länge. Att man
exakt,
inte bara,
ja,
herregud vad sjukt, vi är så jäkla trötta nu. Herregud, nej, vi kommer inte vilja ha sex ikväll. Det är klart att då är det ju större chans att man vill det än att man bara, nu måste vi ha sex, på torsdag ska vi ha sex. Nu blir det, nu händer det. Alltså, vem blir tänd på det? Det vet man ju från kompisar som också har haft svårt att få barn, när du vet. När det blir liksom att sexet blir att man måste bli gravid. Det kan ju också skada en relation i långa loppet om det alltid handlar om det liksom. Nej, nu ligger du kvar, nu har jag kommit. Alltså, jag menar bara att det är svårt att ta tillbaka det om man har kommit från en sån låsning.
Verkligen.
Så det, nu inte...
Men vad går du igång på? Vad gör att du tycker att det här...
Gud vad roligt.
Hur börjar
intresse?
Vad är det som
intresse.
Är härligt?
Alltså när man känner att den andra personen genuint så här vill veta, men hur känner du här? Hur tänkte du här? Men nu blev det så här, varför blev det så? Alltså när man känner att man har en genuin kontakt. Det är ju sexigt. Alltså så är det ju.
Jag håller med. Och jag ska säga vad jag tycker är så här fantastiskt sexigt och som gör att allting är väldigt fantastiskt i min relation är att jag har en man som känner, alltså älskar mig så mycket. Och,
jag
alltså,
tror du skulle säga älskar sex.
Med mig. Ja, och det är med såklart. Men att man älskar någon, alltså det finns ingenting, alltså det finns ingen kritik eller ifrågasättande någonsin, utan det liksom är...
Så det är inte så att du spänner in magen om du ska göra en viss position och liksom...
Nej.
Eller släcker... Du kan ha sex i dagsljus, i köket, naken.
Absolut.
Ja. Nej, men precis. Men då har ju nu kommit in i att ni helt litar på varandra. Ni är i det där. Och det är ju fantastiskt.
Ja. Men det är väl också en premiss för relationen också från första början. Men det är någonting som är väldigt härligt ändå.
Men hur ofta är ni... Vänta. Ni har varit upp i 3 år nu. Var ligger du på den här undersökningen?
Ja, men än så länge så har vi kanske inte kommit in i just den där då fasen som jag pratar om. Den här sexuella mättnaden.
Nej.
Jag tror att vi också är då ganska unga, kanske.
Nej, men det skulle ju kunna kommit... Efter pandemin nu här.
Ja, alltså det kanske blir nu är vi bara tröttnar.
Lite spännande, för då åkte ju maskerna fram och det var ju ändå... Här kunde man ju leka med den där biten.
Nej, men jag är nog också ganska ung på skalan då. Samtidigt så är det ju självklart att det inte alltid funkar om man får ihop det. Så är det barn och stress och jobb, och det är en vecka som liksom absolut inte funkar. Så är det ju också.
Men känner du dig mer stressad då? För jag menar, Sev har ju inga barn än och du har ju ändå 2. Känner du att han alltid kan förstå dig där då? Alltså kan ni mötas där, eller är du så här, nej men nu måste jag toksova 1 dygn? Eller känner du att han är förstående där? Eller?
Ja, det tycker jag nog att han är. Men det är klart att han kan tycka att det blir mycket ibland. Alltså vi har ju dem lite mer än hälften hälften också. Ibland så blir det liksom ett par veckor i rad. Och då är det ju såklart att saker och ting halkar efter. Det är ju så. Har man barn som är i den åldern så tar de ju mycket tid. Och de kommer in på nätterna och sådär. Nu tycker jag faktiskt att han har ganska bra tålamod för det och förstår det. Men, ja, men jag kan väl absolut känna att det får man ta igen sen. Att inte en stress, men att det finns en tanke att man ska hinna med saker. Så är det ju.
Nej, men det är ju också... Alltså, men du vet att när jag träffade Sigge, att när vi förlovade oss efter en månad. Och när vi gjorde det, eller när Sigge friade till mig, då hade inte vi haft sex ens. Alltså att, det är sant. Och då var det inte för att vi är några kyrkomänniskor eller att vi hade något emot
det.
Nej.
Han visste inte om att du inte var oskuld.
Nej, det är det här jag menar som är så sjukt. Att vi nästan, du vet, man träffas och det blev så mycket att vi nästan blev för nervösa för att tänka på det. Alltså det handlade knappt om det. Vilket är, nu har vi skrattat åt det, vilken jävla chansning. För det är ju inte säkert att det funkar. Alltså,
nej, det är ju en viktig bit ändå.
Ja, utan, men det är bara att, liksom, att vårat förhållande byggde inte på det. För ibland har man ju förhållanden som bygger på det från dag ett. Liksom. Men att det var ett sånt himla mentalt möte också. Alltså, jag var superattraherad av honom, så det var ju inte liksom med flit. Och sen handlade det väl lite också såklart om att han bodde i Stockholm och jag i Göteborg, att vi inte bodde ihop liksom, i en månad. Men ändå, det är ändå intressant att tänka på det. Liksom. Hur länge väntade
verkligen
ni? Var du, låg ni första kvällen?
Nej, det gjorde vi inte.
Andra?
Nej, det gjorde vi inte. Nej, men det dröjde nog ändå ett par månader till och med, faktiskt.
Men var det nervöst? Minns du det?
Jag tror inte att det var nervöst direkt. Vi hade väl druckit en del vin eller
haft
middag och svirat. Så att, det var, men att jag var nervös, det var jag nog inte. Eller ja, det är väl alltid lite nervöst. Men det var också väldigt fint. Det var väldigt, väldigt, väldigt fint från första gången, får jag säga.
Nej, men det är ju fantastiskt, och det är därför det jag tänker. Jag vet inte om jag har någon romantisk bild av att jag tänker att tjejer då idag snabbare kommer in i den här vuxna sexualiteten som vi har, när man känner sig trygg och säker, och för att man på ett annat sätt kanske tar för sig. Jag vet inte om det är så, eller... Alltså förstår du om den generationen...
Jag får för mig att det är mycket mer så, att man ändå är mycket mer medveten än vad vi var, alltså när vi var yngre.
Ja, men jag tänker inte att den här, du vet, om man hade hånglat med två killar en helg och man, någon... Då vet man ju att någon skulle kunna säga typ hora på måndagen. Jag vet inte om tjejer... Jag tänker mig att det är nu om man går i gymnasiet, om man skulle göra det, att det inte är någon stor grej. Men på vår tid var det lite
det
sådär.
Det tror jag faktiskt inte är sant däremot. Jag tror tyvärr att den här kulturen fortfarande lever kvar.
Nej, jag tänker ändå att nu är det såhär, nej men det är ingen grej. Det är inget smutsigt. Alltså det är inget konstigt.
Nej, men jag tycker att det borde vara så. Det kan säkert vara så, men jag tror fortfarande att det där kanske lever kvar lite, tyvärr.
Du tror det?
Men jag vet ju inte. Det här var ju många år sedan. Men däremot så tror jag att tjejer ändå tar för sig på ett annat sätt och har en annan idé om vad det ska vara, hoppas jag. Men samtidigt så är det ju också så här en tid när man har sociala medier och barnen tittar på iPads och det är YouTube. Och jag har ju ändå många exempel från vänner som har hittat sina barn då, som är ganska små, hittat så här riktigt grova, hemska porrfilmer på deras iPads. Alltså det här har vi inte pratat om, men...
Nej.
En kompis till mig är barnpsykolog, och hon säger ju att det har liksom ökat väldigt mycket fall just med unga tjejer och killar som har väldigt avancerat och förnedrande sex med tjejer, och varken tjejen eller killen förstår att det inte är okej. För det här är vad de har konsumerat och sett och tror att sex ska vara. Så att jag tror inte att det är... Jag vill ju tro att alla är mer upplysta, men jag tror inte att alla är det, tyvärr.
Ja, men tror du inte att de är de kanske är upplysta att de ser sånt, absolut. Det finns tillgängligt, det är en helt annan kultur. Men jag tänker mer att den sociala kulturen runt omkring dem är bättre. Alltså att man tycker inte det är slampigt att hångla med två pers, eller man får ligga runt. Alltså,
har du sett de här tv-serierna? Vad heter den på SVT som går om ungdomar? Jag vet inte. Jag kan inte säga att jag vet det. Det här är ju ett önsketänkande som jag vill. Som jag vill att det ska vara.
Vi måste fråga.
Jag tror kanske att det är bättre, men jag tror inte att det är hela vägen.
Ja, men jag tänker ändå, om jag hör typ på mina kusiner, alltså du vet, eller man hör andra pratar som är typ i 14-15 års åldern, då känns det inte som att det finns det samma det här killar, tjejer. Killar får det här, men tjejer får inte det här som vi hade. Och det tyckte jag också avspeglas i den här Normal People, nu säger inte jag det, men att man ändå visade att... för jag anser att de har väldigt jämlikt sex väldigt tidigt. Alltså redan i gymnasiet. Och då tänker jag att det är en moget sätt att skildra det på. Och då blir jag hoppfull. För jag menar, det har väl säkert du också varit med om. Jag vet ju att jag flera gånger så här, nu har du hånglat med någons pojkvän. Jaha, jag visste inte det var... Alltså du vet att man har... Där hora-grejen fanns så nära. Fast man
absolut.
Den fanns ju alltid där, runt hörnet. Och jäklar, nej men det kan jag inte göra. Inte för att jag inte vill kanske hångla med den här killen. Men det kan jag inte göra, för nu hånglar jag ju med den andra killen. Alltså att man ändå alltid som tjej
man
visste.
Man tänkte kanske på det. Ja, sen så fanns mer det inte alltid ville, också. Liksom. Fast fanns det inte någon sorts... Det handlar kanske inte alltid bara om det. Det var bara ett väldigt enkelt ord att ta till om man hade trampat någon på tårna. Att man kunde alltid kalla någon för det oavsett, eller?
Jo, men det var det ju klart. Det var ju
för det var ju generellt... en fine line för de mest poppis tjejerna. De kunde ju hångla ganska mycket, men om det liksom var någon fel de hånglade med, då kunde det ju snabbt vända, så att säga. Eller?
Aj, nej, jag har varit med. Det vände snabbt, alltså. Mm. Ja. liksom, jag kom ihåg någon gång som min syrra hade hånglat med någon, för vi flyttade ju också från ner till Göteborg och började gymnasiet där. Och så vet jag att vi visste väl inte... Ja, det var något hångel som hade skett. Och att någon skrev på min lilla systers skåp så här... Hoppas du dör i galna kosjukan. Nej, men du vet att det är så sjukt.
Oj, sign of times.
Ja, verkligen. Mm. Och också då, ja, idag, vad skulle man säga? Hoppas du dör i corona. Det är en hora, skulle man skriva idag.
Ja.
Om man nu säger det. Men
jag kommer också ihåg att det var ju så himla känsligt när man hade såna här första killarna som man dejtade, och var man ihop eller inte ihop. Det var ju också otydligt. Jag minns att jag hade en kille som jag nu... Ja, men alltså jag kommer ihåg när jag var yngre, alltså de man hånglade med och var lite kär i, som alltså ofta var så här assholes, helt ärligt. Alltså nu pratar vi om från att jag var 15 till 18 kanske. Men att vissa killar inte riktigt kunde stå för en. Att de visste inte var man liksom var, tror jag, socialt på skalan nästan. Mm. Om det var okej eller inte. Och jag minns att jag hade någon sån dumpning när han liksom inte riktigt kunde erkänna att vi var tillsammans. Jag minns att vi så ringde och pratade och han lät så tråkig och frånvarande. Och till slut svarade inte ens när jag ringde.
Nej.
Och jag kommer ihåg en annan kille som jag minns jag tyckte var så himla snygg. Alltså han var så snygg. Mm. Han var en så här riktig poppis kille. Han var tränade mycket och var så sportkille. Mm. Och vi dejtade ett par gånger. Och jag minns att han sa till mig någon gång efter att vi varit hemma hos honom...
Mm.
Att jag fick inte säga det här till någon. Jag fick absolut inte tro att vi var ihop eller något. För det var vi
absolut inte.
Men det
här är ju normal people, Jenny. Alltså ja. Du har ju varit med om det här.
Ja, men alltså det var verkligen så.
Att han är så här jättekär i henne, men han kan inte stå för henne i skolan. För hon är fortfarande lite töntig.
Nej, jag var för töntig.
Gud vad intressant.
Jag var lite för töntig. Och sen så var det ju alltså tvärtom också. När man själv dejtar någon dock, ska sägas. Att man bara var såhär, nej men det kommer jag aldrig att...
Men jag kommer aldrig glömma. Jag
det är ju hemskt, men det är väl kanske den åldern när man är så ung. Att det handlar så mycket om vem man ska vara i skolan och sådär. Det är ju så.
Mm. Men jag kommer ihåg, jag dejtade en kille 2 år. Vi var jättekära och allt var jättebra. Sen blev jag kär en annan kille. Och gjorde slut då och... Så då skulle han spela att allt var så fine. Så jag trodde det var fine. Så då var jag ju så glad. Bara, ja, men bra, då kan jag direkt bli ihop med den här andra killen. Liksom. och då kommer han hem till mig då, mitt ex som jag precis hade dumpat. Och jag måste bara berätta en sak. Och jag var så här, ja, vadå? Jag är ihop med Linnea nu. Och hon har en egen lägenhet. Hon bor inne i stan. Det var jättekult då när man var 17. Och jag blev så himla genuint glad, för då var jag så här, men gud vad bra, för jag är ju också ihop med någon ny. Vi hade typ ett slut på helgen. Och då var han så här, det
snabba vändningar. Allt var helt rimligt.
Test! Det är jävla. Ja. Det finns ingen Linnea. Men det var ju så skört. Ja, han trodde typ att nu kommer jag bli så avundsjuk på den här Linnea och hennes lägenhet i stan. Och jag var ju så lycklig, för jag hade ju mer eller mindre nästan varit otrogen där mot slutet. Som den horan jag var på den tiden. Nej. Den slampan. Gud. Nej, men jag säger så här, man vill se den, så blir jag störd på.
Ja, det är både och. Nej, men jag tycker verkligen att man kan se den. Jag tycker att den är bra, men jag tycker
good
också att den är
pandemin.
Irriterande.
Nej, men det är klart. Den är för barn.
Alla har rätt att älska vem de vill, bestämma över sin egen kropp och leva fria från rasism, hot och diskriminering. Jag heter Alice Bah Kuhnke och representerar Miljöpartiet i Europaparlamentet, och jag kämpar varje dag för ett grönare och mer rättvist Europa. Det här meddelandet är sponsrat av de gröna EFA i Europaparlamentet.
Hej, Synoptik här! Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Ja, men på tal om Sverige och sommarsverige och hur jag sitter då och drömmer mig bort och kollar på alla fina bilder och dessa gröna ängar och det är vatten och hav och röda små stugor och jordgubbstårtor.
Jag längtar.
Så såg jag en bild på Micke Schillers Insta-story. Mm. Alltså nu, det är ett riktigt Stockholmsnamn att veta vem han är.
Akne.
Men, Akne, precis. Och han verkar ju ha en jättehärlig försommar. Mycket ute i skärgården.
Han verkar ha så trevligt. Men såg du inte att Jonas Svensson var där också? Alltså våran LA-kompis, ja. Och fru.
För det är mycket ute i skärgården.
Ja, det är skärgården, det är Stockholms skärgård.
Det är riktigt härligt.
Pripsblå.
Och så i veckan nu, verkligen pripsblå. Mm. Så i veckan så såg jag en bild också från hans Insta-story. Han hade liksom kört någon panoramavy över vattnet och upp i skogen och allting. Och det var så fint.
Det är så kul att du var inne på hans Insta.
Och så, men du vet, man tittar ju på alla. Mm. De går liksom, rullar ju bara liksom. Och då såg jag i alla fall en bild då som han hade tagit på sina kompisar. Och där fick jag en sån känsla av att det där är också väldigt mycket svensk sommar och semester.
Vad var det?
Två av hans kompisar var så här röda i ansiktena, satt tillbaka, lutade och liksom, pöste. Mm. Och på bordet så stod det 18 tomma ölflaskor och ett par dosor snus.
Du har letat kritik.
Nej, det har jag inte. Men det här är ju liksom mina sommar...
Minnen
väldigt mycket, måste jag säga. Att det är väldigt för så här, förknippat med att man ska dricka mycket öl när man har semester. Eller har jag fel?
Nej, och du vet ju, jag är ju tokig just nu i IPA. Det vet du. Sen ett år tillbaka.
Ja, det gör jag hela tiden.
Så gott.
Men jag tänker på fredag är det ju midsommar. Och för första året på väldigt länge ska jag alltså fira i LA. Jag har gjort det någon gång tidigare också. Och vi brukar göra någonting hemma och göra så gott vi kan. Zäva har faktiskt köpt en midsommarstång. Han liksom anstränger sig för barnens skull här.
Han är så svensk.
Han kör all
in. Han är det svenskaste vi
har. Vänner som ska komma över och det är nubb och sill och liksom hela balletten. Det ska bli jättemysigt. Gud, vi får göra den här midsommarstången med palmblad liksom. Göra en variant. Eller
med
så
masker.
Kör vi sällskapsresan bara i poolen. Kommer du ihåg det?
Ja, gud. Men då får du inte glömma masken. Det vet du ju.
Precis. Men det är ju sommarens högtid. Mm. Jag har alltid älskat midsommar. Och när jag var liten, då var det liksom sommarens höjdpunkt. Vi åkte alltid ut hela familjen. Så fort sommarlovet kom flyttade vi ut till sommarstugan som låg mitt ute i skogen egentligen, precis vid en sjö. Mm. Och det var ju väldigt lugnt där ute. Det var mycket släkt som bodde runt om på mammas sida. Det var en grusväg som gick förbi och det hände liksom inte så mycket på somrarna. Man plockade bär, man badade och man fiskade och vad man nu gjorde. Mm. Pre-iPads. Mm. Men den stora festen då på sommaren som var en grej som man såg fram emot, det var ju midsommar.
Mm. Alltså, men älskade du? Gjorde ni kransar? Var ni den? Var det så här, körde ni hela paketet?
Vi var totalt 100%. Det var midsommarstång, det var kransar, vi gick och plockade blommor i dikerna och det var smultron på strån. Det var också fläderdrinkar, kommer jag ihåg, som var en grej. Den skulle ju alltid vara så stark som möjligt, den där fläderdrinken, när folk kom. För att det skulle ju vara kul då att alla blev lite fulla. Det var jordgubbstårta, det var nubbe och det var dans. Min morbror spelade dragspel, så han kom alltid upp och spelade dragspel och vi sjöng och dansade och hade oss. Och vi var ganska många, vi var säkert 50 pers. Det var alltid släkten som kom och så var det vänner ibland också och några från som bodde på vägen och några kompisar till mina bröder och allt sådär. Och jag minns när jag var liten att det var liksom med blandade känslor. Mest kul tror jag, som jag alltid såg de här midsommaraftrarna gå helt överstyr. Det var alltid sån fylla, helt ärligt.
Ja. Nej, men det var
någon
nubben.
Som skulle... Ja, men det var ju, alltså, ja, det var sångerna och det var nästan, tror jag, en tävlan om att bli full också. Folk ville ju det på ett sätt.
Det är så konstigt, folk skulle göra tokiga grejer.
Ja. Ja, nu är man själv
där. Nej, men
där.
Nu är man själv där som ska vara paret eller världen för och har alla barnen och kusinerna. Alltså det är intressant när man då så kom in sånt här liksom, för när man själv var yngre liksom. Att man ändå så här, men ja, hur ser man det som barn? Vad tar man med? Vad tycker man är kul liksom?
Ja, men jag tyckte ju faktiskt att allting var kul. Det var ju väldigt välorganiserat, alla var väldigt uppklädda och det var väldigt mysigt. Men sen blev det ju alltid en punkt när saker och ting gick över styr. Det var någon som skulle cykla ner till campingen, det var ju alltid dans på bryggan där. Någon som var för full och cykla i diket och frun blev jättearg och sa nästa år kommer vi inte, det är så fint och sant, han dricker alltid för mycket.
Nej.
Någon som trillade ner för trappan. Och det var alltid liksom något sorts liksom fyllekaos som också var lite obehagligt såklart för barn.
Ja, gud ja.
Men jag minns framförallt ett år när det gick, det här var nog ett av de liksom sista åren när vi var så många människor tillsammans. För att folk blev äldre och fick egna familjer och allt vad det nu var. Men det var ett annat par som bodde också på den här grusvägen som kom upp och fira och han fick någon snefylla. Jag minns att han började attackera, inte attackera, men han började mucka gräl med min mamma, kommer jag ihåg, i köket. Över
gud vad obehagligt. Hur gammal var du då?
Kan vara 10-12 kanske. Ja, men jag minns att han försökte bråka om någonting. Och hon ignorerade väl honom och smet runt med plåtarna och bakade tårta och allt vad hon nu gjorde. Och alla sitter där ute i trädgården och äter och dricker och det ska väl ätas tårta alldeles strax, antar jag. Och lagom då tills vi sätter oss ner, då har han väl gått runt där på midsommarafton och smugit runt med snappat sin arga snefylla liksom, och väntat på att få någon sorts, jag vet inte, outlet för det här, få någon explosion på någon. Och plötsligt så hör vi att det hojtar bakom en björk, alltså det här är ju mitt ute i skogen. Och då tittar vi dit och så ser vi den här gubben bråka med sin fru och hur han har tagit stryptag på henne och står och liksom skakar hennes huvud så att
gud Jenny, nej, alltså så dramatiskt.
Och ja, och alla blir tysta och folk börjar ju springa till höger och vänster och han förstår ju att vi har ju sett det här.
Härligt.
Och ställer sig bakom något annat träd och sen så ser man honom bara springa ner i trätofflorna på grusvägen. Och någon gråter och herregud och nej, nu blir det ingen mer midsommar. Och vi barn, vi vet inte riktigt vad vi ska känna. Och sen så gick väl alla hem. Det blev inte någon mer midsommar det året. Alla var för traumatiserade. Och på riktigt maning så blev det liksom aldrig samma midsommar igen efter det.
Det är så kul, det är inte kul, men att du började med Mickey Schillers vackra instabilder.
Nej.
Till detta förfall. Är det det här vi har att vänta oss bakom? Det är det här som är bakom då, de riktiga midsommarbilderna.
Så det här är en riktig midsommar enligt mig. Så på fredag, jäklar, då ska jag köra.
Jenny, och jag som var så peppad men att man på fredag.
Nej, men att det nästan är, det var ju en annan tid på något sätt. Man drack ju på ett annat sätt framför barnen. Så
ja,
gör inte folk
inte.
På det sättet.
Nej, men
så att jag tror, det skulle jag aldrig, men det är bizarrt att man tänker tillbaka på det. Samtidigt så liksom är ju den här kulturen med att vi dricker väldigt mycket på sommaren när det är semester. Den finns ju fortfarande. Och jag säger inte att det är fel, för jag, mitt roséglas på eftermiddagen, det ska jag ha.
Det får bli
det
weed här på midsommar istället. Mycket fredligare. Allt från LA, en riktig LA-midsommar. Nej, men jag var ju peppad där, för de har ett midsommarfirande här. Och jag har ju tappat och tror att det är helt som vanligt i Sverige. Det är det ju inte, det finns ju restriktioner. Men så jag sa till Sigges pappa nu, men gud vad kul midsommar. Och nu kör vi, hur dags är det dans runt midsommarstången? Och då, nej, snoppet är inställt. Man får ju inte ha det. Så det är ju ändå, det finns ju restriktioner. Så det blir det inte. Så vi kommer gå loss här hemma i alla fall. Med barn.
Ja, vad mysigt.
Tåb.
Ja, det ska faktiskt
midsommar.
Bli väldigt, väldigt mysigt.
Snaps.
Vi ska ju, den här veckan så ska jag håller på med en intervju som är intressant. Jag ska skriva den, jag ska bli klar med lite annat jobb. Sen ska jag och Ilse än en gång åka ut till Topanga, alltså uppe ovanför Malibu i bergen där. Och rida igen, som ju är vår nya grej.
Så är det, gud vad härligt.
Ja, så härligt. Och sen på fredag så är det alltså midsommar. Och sen så åker vi till Big Bear nästa vecka.
Gud vad härligt. Ja, jag vill höra allt om det och vi ska gå över nu och äta faktiskt jordgubbstårta och Sigges pappa som bor grannar med oss här.
Ja, vad mysigt.
Så ses vi, hörs nästa vecka. Det är så kul att nu, du kommer få uppleva det här fria samhället.
Ja, och nu fick jag precis ett sms från min pappa som skriver att det blev jubel när jag berättade för Henrik och Martin att ni kommer, alltså mina bröder.
Nu kommer vi. Vi ses nästa vecka. Tack att ni lyssnar. Jag heter Malin Eklund med 3 U på Instagram.
Jag heter Jenny Ham på Instagram. Vi heter Keeping Up Jenny Malin på Instagram. Tack för att ni lyssnar. Glad midsommar.
Glad midsommar. Kram.
Rusa allt jämt mellan fjällar och gran och fur. Kalla den ängla marken eller himla jorden om du vill. Jorden vi ärvde och lunden den gröna. Vildrosor och blåsippor och lindblommor och kamomill. Låt dem få leva, de är ju så sköna.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.